It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
...2022 skulle Svenska rasbiologiska institutet ha fyllt 100, men som tur var avvecklades det 1958 och hade redan då ändrat inriktning på sin forskning. Vad var det egentligen för mylla som skapade rasbiologin och dess praktiska tillämpning, rashygienen? Hur hängde allt ihop med Nazi-Tysklands grymheter och var Svenska rasbiologiska institutet verkligen först i världen? Det här nystar vi om i dagens avsnitt som jag är väldigt glad att kunna presentera. Jag heter som vanligt Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Rasbiologi var ett akademiskt ämne med tveksam vetenskaplig grund som under 1800- och 1900-talen studerade människoraser. Tankar kring rasförädling av folkgrupper och att vissa folk hade bättre egenskaper än andra var centrala element. Rasbiologin och dess teorier var en bidragande orsak till förintelsen. I Sverige spelade Svenska rasbiologiska institutet i Uppsala med Herman Lundborg en central roll i rasbiologins värld. Den som ska berätta för oss om detta är Ola Larsmo. Han är författare och litteraturkritiker. Han har skrivit flera hyllade historiska romaner, bland dem Sweet Hollow, om svenskar som lever i slummen i St. Paul i USA. Nu är han aktuell med Lektion 11, en bok om rasbiologi. Varsågoda! Allt vill att veta om rasbiologi med Ola Larsmo.
Välkommen till Allt vill att veta, Ola Larsmo.
Tack så mycket.
Vi sitter här i ditt hus i Uppsala och jag har också din bok framför mig som heter Lektion 11, en bok om rasbiologi. Hur växte den fram egentligen då?
Jag blev väldigt imponerad när jag såg ditt exemplar för det ser så välläst ut nämligen. Det där, alltså det är någonting som jag har burit med mig i många år, det här ganska konstiga intresset. Och det kan ha att göra med att min mor när jag var liten arbetade med att bygga upp en riktig skola för barn med så kallad utvecklingsstörning. Så att det blev mycket diskussioner hemma och sådär om deras villkor. Och senare så är det här en del av svensk och internationell historia som ju ligger i skuggan, eller har gjort i alla fall. På sistone har det skrivits ganska mycket om det. Men när jag började intressera mig för det så var det ett ämne i skuggan. Och ämnen i skuggan är alltid väldigt spännande när man börjar titta på dem.
Mm. Du nämner ju en bok, en väldigt tidig bok som kom redan år 98 efter Kristus tror jag, nämligen Tacitus Germanica. Hur är den egentligen kopplad till det här med rasbiologi?
Ja, som du säger, det är en lång historia. Det kom en väldigt bra bok om den här boken för ett par år sedan som heter The Most Dangerous Book. Som pekar på hur just Tacitus idéer om att det fanns ett särskilt germanskt folk var någonting som plockades upp av ultranationalister och småningom nazister. Så den boken kommer att spela en väldig roll för idén om att det fanns särskilda människor i norra Europa som var blonda och bleka och högresta och duktiga krigare och sådär. Nu var det så att när han skrev den så ville han egentligen moralisera över romarna som han tyckte hade blivit försoffade och slarviga människor. Så det där folket fanns ju inte. Men det visar väl hur en sån här faktiskt litterär idé faktiskt kan påverka politiken på väldigt lång sikt och på ganska hemska sätt.
Mm. Men hur växer egentligen rasbiologin fram i modern tid då?
Ja du, där är ju alltid frågan var man sätter ner tältpinnen och sätter igång. Och där hamnar man förstås först i frågan var den moderna rasismen börjar. Och då brukar en del peka på alltså återkristandet av Spanien, Ferdinand Isabels Reconquista. Och hur man där började tala om dåligt blod, började dela in människor, inte efter vilken tro de hade utan efter sin bakgrund. Och det är ju 1500-tal vi talar om, så det är långt tillbaka. Men i min bok så försöker jag börja efter amerikanska inbördeskriget. För det är där någonstans som rasismen börjar kläs i vetenskapliga, förment vetenskapliga kläder. Och de första av de här begreppen faktiskt, ett sånt här knepigt rasbiologiskt begrepp, det som heter miscegenation, vilket egentligen betyder rasblandning, det dyker upp i valkampanjen mot Lincoln 1864. Där de gör gällande att Lincoln har en hemlig plan för rasblandning i USA och det måste vi sätta stopp för, så rösta inte på honom. Så där någonstans efter amerikanska inbördeskriget när svarta ska få medborgerliga rättigheter, så börjar en del leta efter så kallat vetenskapliga argument mot det. Och det tror jag är alltså den moderna rasbiologins startpunkt kan man säga.
Det händer ju mycket på 1800-talet generellt sett. Alltså nydanande tänkare som Darwin och Mendel.
Mm.
Alltså arternas uppkomst och ärftlighetsläran. Hur påverkar det och influerar det de här tankarna då?
Ja, väldigt mycket. Alltså man kan säga att Darwin är ju inte rasbiolog. Men rasbiologen är darwinister. Så kan man uttrycka det. Den här idén som växer fram dels då att arter utvecklas ur varandra och på särskilda lagar är viktig. Och du nämnde Mendel som ju forskar på sina ärtor i sin klosterträdgård och ser alltså hur arvsanlag faktiskt ärvs på lite komplicerade sätt. Och de där bägge idéerna växer ihop alltså. Så att hela den moderna genetiken börjar ju där egentligen hos Darwin och Mendel. Men en person som man ofta tappar i det här sammanhanget är en liberal skriftställare som heter Herbert Spencer. Som var jättestor på 1800-talet. Alltså. Hans böcker kom i hur många upplagor som helst på alla språk. Och det är han som myntar det här uttrycket survival of the fittest. Och han brukar beskrivas som socialdarwinismens pappa. I det att han faktiskt hade den här idén om att vissa människor ska konkurreras ut, att samhället är en tävling eller en strid och de starkaste vinner.
Men såg han det som ett nödvändigt ont eller tyckte han det var bra eller hade han ingen åsikt i frågan?
Han ansåg sig vara vetenskapsman och ville inte använda ord som bra eller dåligt, det bara var på det sättet. Men alltså han är ju bortglömd idag. Men man ser att många också av de svenskar som intresserar sig för det här hade ju läst honom.
Mm. Men ibland känns det som att vi har missförstått det där med survival of the fittest. Att man tolkar det som att den starkaste ska överleva. Men det är väl egentligen inte det han menar, va, eller?
Det är inte det Darwin menar.
Nej.
Utan Darwin menar bara att den som lyckas anpassa sig till nya omständigheter klarar sig. Och det är ju trivialt idag egentligen. Mm. Men Spencer gör en politisk vinkling på det där och han börjar formulera den här idén som sedan många rasbiologer kör fram, att klassamhället är ordnat av naturen.
Mm.
Alltså de rikaste högst upp och de fattigaste längst ner och det har naturen bestämt.
Mm. Och sen finns det då vissa som Marx och Engels som menar att det är kanske så det har blivit, men det finns ett sätt att vända upp och ner på det där.
Ja, jag tror att Marx, ska vi säga, han gillade ju verkligen Darwin. Han skrev ju beundrarbrev till Darwin. Jag tror inte Darwin var lika intresserad av Marx teorier. Men det man kan säga är att det pågår också en strid under sent 1800-tal som handlar om alltså demokratin och demokratins genomslag. Och då uppstår det en diskussion faktiskt både till höger och vänster om vem som då ska få vara med i folket. Vilka är det som kan bli politiskt mogna människor och rösta och sådär. Och även Marx och Engels skriver ju i kommunistiska manifestet om trasproletariatet som liksom har ramlat ur.
Mm. Och de menar då att det är inte nödvändigtvis att de måste vara med i den här samhällskroppen då som ska rösta och ta ansvar, eller?
Nej, de menar nog att de är hopplösa fall, ja, okay, som också kan manipuleras av makthavarna. Och så. Mm.
Sen finns det en tysk som heter Alfred Plutz. Är det rätt uttal, eller?
Ja, jag tror det.
Alfred Plutz. Han är ju central när det handlar om rasbiologi och eugenik, som mm. är ett annat ord för ungefär samma sak. Han skriver en bok som heter Grundeinen Wiener Rasenhygiene 1895.
Ja, det var en tjusig historia.
Ja, eller hur? Vad är det för tankar han för fram då?
Alltså Plutz, som är den tyska rasbiologins pappa, han har studerat i USA. Och där har han studerat för en person som heter Charles Davenport. Davenport är den ledande gestalten inom USAs rasbiologi. Så att det finns en direkt tråd från Davenport till Plutz. Plutz åker hem till Tyskland och ger ut den här boken där han då varnar för sån här saker som rasblandning. Men också för någonting som ett annat begrepp som dyker upp hos de här gubbarna. Nämligen degeneration. Mm. Och det betyder att fel människor skaffar för många barn och det innebär att de sämre anlagen förökar sig mer än de goda anlagen.
Just det. Och det här är ju tankar som vi kan se i modern tid också.
De är ju levande. Jag menar, jag såg dem på X för detta Twitter så sent som igår. Och vad de här gubbarna menar det är att det moderna samhället har satt det naturliga urvalet ur spel. Mm. Så allt för många klarar sig. Plötsligt inne på det där i sitt förord och menar liksom att det är fel, missriktad vänlighet att hjälpa sjuka och svaga att klara sig, för då kommer samhället att gå ut för. Han varnar särskilt för två ideologier som man tycker är farliga för rasmedvetandet, och det är socialismen och kristendomen, för de har idén om att någon sorts alla människors lika värde.
Och då, där föregriper han ju nazismen också, för de var ju inte glada i varken socialism eller kristendom heller.
Nej, och Plutz är ju helt lojal mot de nya makthavarna. Han är en av dem som verkligen går in i den nazistiska tankevärlden vad det lider.
Ja. Men om man börjar med det här med Davenport i USA och Plutz i Europa, finns det några grundläggande skillnader mellan hur man tänker rasbiologi på de olika sidorna av Atlanten, eller ungefär samma idéer, skulle du säga?
De ser sig nog som spjutspetsar i en ny vetenskap. Det finns ett tredje namn vi ska nämna, och det är engelsmannen Francis Galton, som mycket känns som statistiker fortfarande. Det är han som myntar begreppet eugenik, som är det alltså engelska ordet för rasbiologi. Det betyder bara att man är född med rätt föräldrar. Och han upprättar såna här fantastiska diagram som jag också har på omslaget i min bok, där han visar liksom att längst till höger i hans diagram är de med högst värde, och det är de rika. Det är akademiker, professorer, rika människor, företagsledare. I andra änden har du då tiggare, fattiga, låginkomsttagare faktiskt, skriver han. Och de har alltså mindre genetiskt värde. Och den här idén uppstår hos alla de här rasbiologerna i England, i USA, i Tyskland, att tänk om vi kunde bli av med de där 10% som är sämst.
Man vill liksom avla fram ett bättre folk på något sätt, är det så man ska tolka
den
det?
Tanken finns. Francis Galton tyckte till och med att alla i Storbritannien skulle få en sorts personnummer som visade om de passade ihop, alltså kunde både få barn tillsammans. Mm. Det var en sån här strikt statistisk föregångare till Tinder på något sätt. Ja.
Men när vi hör de här tankarna idag så känner vi ju att de är kanske djupt fascistoida. Mm. Men min känsla när jag läser din bok är att det kanske var lite mer allmängods. Det var saker som man kunde diskutera både till höger och vänster på det politiska spektrat. Även om det kanske var något högerlutande.
Ja, men så är det ju alltså att det här presenteras ju som vetenskap. Det här är objektiva sanningar som man har kommit fram till i sina laboratorier och sådär. Så att när rasbiologin också slår igenom på bred front i till exempel USA och även i de nordiska länderna, då vi är framme vid första världskriget kan vi säga, och en bit in på 20-talet, så är det ingenting man bråkar om höger och vänster sådär, utan forskarna säger att det är så här världen ser ut, och den nya genetiken, ett ord som föds ungefär vid den tiden, visar att världen ser ut på det här sättet. Mm. Så det är okontroversiellt på ett sätt som vi tycker är konstigt idag.
Mm. Men om vi ska sammanfatta då, så de vänder sig mot det som kallas för degeneration, eller att man då, människor med då sämre anlag på något sätt, alltså förökar sig i hög utsträckning, och att det liksom gör att folk folket blir sämre på något sätt. Och sen har du då rasblandning, och då menar man också, det finns en inneboende rasistisk idé om att alltså, vissa då raser inom citattecken då liksom är inneboende sämre. Är det så man ska tolka det? Alltså ja. Till exempel ursprungsbefolkningen i USA eller svarta.
Det är alltså, om man tittar på en sån som den mest kända svenska namnet Herman Lundborg, så ger han ju ut en bok på 20-talet som heter just Det generationsfaran. Och där säger han att det finns två sorters fiender mot samhället. De yttre, och det är när det kommer hit folk med andra anlag än våra egna. Och så fort man skaffar barn över det han tycker är en rasgräns, så händer det saker. Det blir sjukdomar och sjunkande intelligens och sånt där. Men sen finns då den inre fienden. Och det är alltså de där längst till vänster i Galtons diagram. De där fattiga och som har lyckats illa i livet helt enkelt därför att de är illa rustade. Och i det moderna samhället så tillåts de överleva och skaffa många barn. Och då går det som det går.
Mm. Om vi backar bandet lite grann, så finns det några svenska pionjärer inom citattecken också. Far och son Rätts just till exempel kanske ska nämnas. Och som då pysslar med det här som kallas för frenologi eller skallmätningar bland annat. Kan du berätta om det?
Ja, jag har faktiskt mätt min egen skalle med deras instrument, och jag är definitivt en så kallad kortskalle, visar det sig.
Är det inget bra eller?
Nej, i deras värld så gör det lite knepigare för mig.
Ja. Det har gått bra för dig ändå kan man säga.
Ja, jag kanske kan säga att om Rättshus var här så skulle vi ha en del att prata om. Men far och son, som du säger, alltså det var ju Anders pappa som började med det här, och han utgick ifrån arkeologin. Så han menade att man hittade i stenåldersgravar så var huvudarna rundare än vad de var på levande människor i hans tid. Mm. Och det tolkade han som att det var en tidigare ras som hade bott här i Sverige och trängts undan. Och de ville han då identifiera med samerna. Och här kommer då det här, ska vi säga, nedsättande synen på samer som sedan blir ett drag i svensk rasbiologi, kan man säga. Han hade väldigt konstiga idéer om att om man var en sån här långskalle så hade man lite större hjärna i bakhuvudet, och då kunde man tänka lite djupare på vissa ting.
Mm. Det är väldigt, väldigt så här ytlig teori, känns det som.
Ja, vi talar om början av en vetenskap. En massa konstiga idéer som ser man omkring som sedan slås ut av utvecklingen, så att säga. Men jag tror inte att varken Anders eller Gustav Retzius skulle liksom ha kallat sig rasister i den meningen. Sonen Gustav, som fortsatte den här utvecklingen av det här skallindexet då, han var ju mycket respekterad och uppskattad av Plötz och sådana rasbiologer. De använde hans rön i sina böcker. Men när de kontaktade honom och ville ha med honom i sin rasbiologiska förening, så sa han blankt nej och tyckte att det här var konstiga människor. Men man ser ju att han uttrycker sig också på det sättet, va? Mm. Talar om bättre och sämre människor.
Mm. 1909 så bildas Svenska sällskapet för rashygien. Vad är det för sammanslutning då egentligen?
Det är en utlöpare av Plötz tyska förening som hade bildats några år tidigare. Och han tyckte att det skulle finnas sådana här sällskap över hela världen. Och fick igång sådana i ganska många länder. Och det var här som då Gustav Retzius inte ville vara med, för han tyckte att det var lite för knäppt alltihopa.
Okej, även för honom då?
Ja. Men tittar man på vilka som kom med i det här sällskapet, så ser man att det var människor, vad ska vi kalla det, han hade en bra start i karriären redan. Det var sådana som sen blev rektorer för universitet och ministrar och så, folkbildare av olika slag. Den här gruppen innehåller till exempel sådana som blivande justitieministern Johan Thyrén, viktig jurist. Vi har sådana här som Svante Arrhenius, Nobelpristagaren, som inte verkar vara så engagerad men ger cred åt det. Och framförallt har du då Herman Nilsson Ehle, en av världens ledande genetiker. Och när han pratar då lyssnar politikerna, för han hade byggt upp en stor forskningsstation i Svalöv i Skåne. Så det här är alltså det folk med stor trovärdighet vetenskapligt som säger åt politikerna att det här är på riktigt, nu ska ni lyssna på oss.
Mm. Och vad är det för frågor de driver då?
De har två frågor. De vill först att det ska bildas ett rasbiologiskt institut i Sverige där man ska forska på de här sakerna och kartlägga svenska folket. Och dessutom vill de då ha efter amerikansk förebild steriliseringslagar. Att man ska kunna sterilisera människor som inte bör föröka sig enligt Galtons diagram, kan man säga. Mm. Och de får ju väldigt gehör för bägge de här sakerna bland politiker. Och man ska understryka det, att folk både till höger och vänster lyssnar. Det finns inte, ingen, ingen diskussion om det här ur politisk höger-vänster mening förrän en bit in på 30-talet. Alltså.
Det där är ju superintressant. Ju.
Mm. Ja, jag tycker det. Jag tycker det. Man glömmer bort det.
Ja.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ni lyssnar på Allt vi vill att veta. Jag sitter här med Ola Larsmo. Vi pratar om rashygien och rasbiologi. Herman Lundborg är ju en central gestalt inom den här rörelsen. Vem var han egentligen?
Ja, vill man veta mer om Herman Lundborg så ska man nog läsa Maja Hagermans fina biografi över honom, som handlar mycket om hans privatliv och vilken hopplös människa det faktiskt var. Men han hade då som ung forskare satt spår genom att skriva en stor avhandling som handlade om hur en ärftlig form av epilepsi spred sig i Blekinge. Och det där var nog korrekt, alltså att han var nog på rätt spår. Men han blev ganska snabbt, tror jag, storhetsvansinnig och såg sig som en mycket, mycket stor och viktig vetenskapsman som skulle rädda landet Sverige från degeneration. Han fick ju då uppbackning av till exempel verkligt betydande forskare som då denna Herman Nilsson Ehle, som tyckte att han, den här killen borde ju ha ett institut på samma sätt som jag. Och Nilsson Ehle forskade ju på frukt och utsäde och sånt där. Men Lundborg borde få ett institut och forska på människor.
Mm.
Och det här var någonting som backades upp av ganska stora delar av vetenskapssamhället. Alltså man diskuterade om man skulle ha det här på Karolinska institutet. Och så småningom så blev det då en fristående del av Uppsala universitet.
Mm.
Helt självstyrande.
Och det är 1922. Vad var huvudsyftena? Var det samma sak då att man skulle verka för sterilisering? Eller var det mer, vad ska man säga? Var det mer att man skulle utforska fältet fritt? Eller skulle man driva vissa frågor?
Ja, steriliseringsfrågan ska man nog skilja från institutet. För de höll inte på med sånt.
Nej.
Man ser ibland påståenden om att de höll på med steriliseringar. Men det var en ren forskningsinstitution. Och ganska snart så drog nog Lundborg iväg det här åt sitt alldeles egna håll.
Mm.
Från början när politikerna skulle rösta om det här, vilket de gjorde 1921, så framställdes det bland annat som en folkhälsofråga. Att man skulle alltså träda på hur sjukdomar spreds och så vidare. Men ganska snart efter att Lundborg hade fått sätta igång så fick han det här vansinniga fixeringen vid samer och det han ville urskilja som rasblandning i norra Sverige.
Mm.
Så han var ju aldrig på jobbet. Han reste runt i Norrland och mätte och fotograferade.
Mm.
Så att han har några år i början där när institutet grundas, när han är hotshot kan man säga och kallar hit internationella forskare till konferenser. Men ganska snart så börjar också andra som arbetar med samma frågor tycker att han har spårat ur. Alltså han börjar bli konstig.
Ja. Och vad är det han då? Vi har ju sett den här filmen Sameblod, heter det väl, va? Där de då blir utsatta för de här extremt integritetskränkande undersökningar. Mm. De klarar av sina akna, det är liksom mätningar av skallar och annat sådär. Och det är ju liksom, Lundberg är ju en av de som gör det rent fysiskt, eller hur?
Det gör han, och han har tysk förebild. Det finns en, han har satt igång det här med sameforskningen redan under första världskriget. Men i Tyskland så har det kommit ut en bok av en forskare som heter Eugen Fischer. Och han har varit i dagens Namibia och tittat på ett samhälle som heter Rehoboth. Det finns fortfarande kvar. Där alltså det är holländska kolonister och folk från Nama-folket, tror jag, som har helt enkelt gift sig och bildat ett samhälle. Mm. Och där måste ju vara rena smörgåsbordet för genetiska skador och sjukdomar och sånt, tycker han. Så han åker dit och han hittar ju ingenting. Folk mår ju bra. Ja, sådär. Ja. Men han fuskar, han skriver en bok där han försöker leda bevis att det är åt helvete i det här lilla samhället. Mm. Och det här är alltså rent forskningsfusk. Mm. Men ingen synar den där bluffen, utan det här blir en vetenskaplig bestseller som visar att rasbiologerna har rätt. Mm. Och det är samma tankemodell, menar jag, som Lundborg sen försöker tillämpa på samevärlden, alltså, och folk från Tornedalen och sådär. Mm. Han menar att det kommer in folk från olika håll och får de avkomma, så måste ju den bli sämre på något sätt.
Så Lundborg är inte där särskilt mycket, men det är inte ett jättestort institut här i Uppsala heller. Det är rent numerärt.
Nej, det är en ganska liten historia, och Lundborg klagar hela tiden och säger att jag får inte tillräckligt mycket pengar för min viktiga forskning. Det ligger ju i det som idag kallas för dekanhuset vid domkyrkan. Man har en halv våning där. Mm, mm. Och det är Lundborg, det är en statistiker, det är man hyr in fotografer, och det är några unga kvinnor som ska sköta sekreterarjobb och sådär. Och det blir ju aldrig någon stor och blomstrande verksamhet. Alltså inte minst för att Lundborg är en hopplös människa. Mm. Alltså han kan ju inte samarbeta med folk, och han bara klagar och gnäller hela tiden.
Nej, men en mer effektiv chef, så kanske liksom utvecklingen hade blivit helt annorlunda.
För vi ska vara ganska glada för att han var en vidrig typ. Men jag tycker man ska tillägga det här, en sån här faktoid som retar mig jättemycket, det är att man hör ofta sägas att det var världens första rasbiologiska institut. Och det är ju en riktig anka. Mm. För när man tittar på det så hade ju Francis Galton, som vi nämnde, bildat ett sånt institut i London. Alltså 1905 redan. Mm. Och det fanns flera sådana i Tyskland, USA och så vidare. Däremot påstår Lundborg att han är först. Så att när vi säger det där, eller hör det där, då är det alltså Lundborgs storhetsvansinne som ekar.
Men det är intressant att den faktoiden ändå liksom har levt kvar in i modern tid.
Ja, den kommer ju fortfarande upp mellan varven. Sådär. Ja.
En intressant grej i din bok, det är ju att Lundborg och någon kollega till honom också jobbar ju som läkare, yngre läkare. Mm. Och i sin verksamhet och kanske runt förra sekelskiftet, så känns det som att de har en mycket mer humanistisk inställning till annorlunda patienter och till utanförskap och så. Vad tror du, vad var det som fick dem att radikaliseras? Var det bara på något sätt tidsandan? Eller?
Ja, nu är det inne på de riktigt svåra och intressanta sakerna. Men den här kollegan du talar om, han heter ju Alfred Petrén. Och han blir senare politiker. Han blir först liberal och sen sosse. Och det är därför som en del vill knyta rasbiologin till socialdemokratin. Eftersom han var just satt i riksdagen för sossarna. Men jag vill understryka att det här var ingen stridsfråga, utan man var överens från höger till vänster. De jobbade tillsammans på Ulleråker, alltså mentalsjukhuset här i Uppsala. Och skrev artiklar som visar på ett helt annat perspektiv. Petrén till exempel undersöker sjuka kvinnors hemförhållanden och kommer fram till att de ofta blir illa behandlade i hemmet och att det är därför de blir deprimerade och hamnar på sjukhus. De där idéerna släpper de runt första världskriget. Och Maja Hagerman skriver till exempel om hur Lundborg var i München och lyssnade på Plötz. Och de här idéerna sprider sig i det vetenskapliga nätverket. Och vad som är vad är svårt att säga, men det sker ju samtidigt som det sker en väldig radikalisering av samhället. Alltså det handlar om urbaniseringen har tagit fart. Du har haft ganska stark politisk oro i stora delar av Europa. Demokratin håller på att bryta igenom. Och man trävar efter någon sorts verktyg för att ta reda på vilka som är lämpade för vad. Mm. Så där håller den politiska striden egentligen. Men alltså det här, vad som sker är att många humanister, tidigare humanistiskt sinnade forskare byter väg och menar, alltså naturen är deterministisk, har bestämt oss till det ena eller det andra, och det där med miljöpåverkan, det är bara blaj.
Mm, mm. Men det är intressant det där med arv och miljö, att de på något sätt, det finns en pendlingsrörelse där. Att, och sen på 60-70-talen, då var det bara miljö, och nu är vi tillbaka till kanske lite mer, att vi har lite mer genetiska förklaringsmodeller igen då.
Nu är inte jag genetiker, så Nej. Det får väl de uttala sig om, men jag har en känsla av att man på sitt kommer att säga att frågan är felställd.
Mm.
Alltså det är inte arv eller miljö, det är arv och miljö.
Ja, exakt. Mm. Ja, men så de flesta forskare, när man ställer frågan, är det arv eller miljö, så säger de det är både och.
Ja, och det kan man väl säga, och det är väl också en lite optimistisk syn på saken, att vi genomskådar gamla dumheter och kommer framåt i alla fall.
Ja, men i alla fall i någon mån. I början av 30-talet så kommer nazisterna till makten i Tyskland. Mm. Förändras synen på rasbiologi i Sverige i och med det, skulle du säga?
Ja, jag ska säga att det har ju varit lite okontroversiellt, och jag sett som en sorts folkhälsosatsning med utställningar. Man, alltså Lundborg har till exempel arrangerat stora utställningsrundor kring det här med hur man ska släktforska, hur man ska sortera sig själv i rätt hög, höll jag på att säga. Och det finns ju också en liten paviljong på den stora Stockholmsutställningen 1930 som han får ställa ut. Och då gnäller han igen för han har fått för litet rum, tycker han. Så att under en period så är det här liksom folkbildning och folkhälsosatsning. Men där någonstans när nazismen börjar visas vad det är för någonting, så börjar en del dra åt sig fingrarna faktiskt. Man börjar förstå att ett samhälle byggt på rasbiologi ser ut som det som nazisterna vill ha. Och nazisterna menar sig ju faktiskt vara en vetenskapligt fotad rörelse. De menar att de står på rasbiologisk grund. Och många av de här forskarna som kanske tidigare, de tyska rasbiologerna har kanske tidigare inte varit så uttalade antisemiter och sådär. Men nu blir de det.
Ja.
För att det passar bra. Då får man positioner. Den här Fischer vi nämnde, han är plötsligt rektor för Humboldt-universitetet i Berlin och sådär.
Men just det där med att judarna skulle vara underlägsna, det förklarar ju dåligt då att det är många judar som har framskjutna positioner inom samhället och inom vetenskap och ekonomi också. Då är man ju tillbaka till Galtons diagram där, men det stämmer ju inte då i sådana fall.
Nej, och flera av de här framstående rasbiologerna har ju pekat på det här och sagt att antisemitismen är nog inte så vetenskapligt grundad ändå. Men efter ett tag så ställer de sig i ledet, va?
Ja.
Och det finns en bild mycket hög grad. Så den här Fischer ljög ju sig till en position, och det finns foton där han står och hejlar på nazistiska galor och sånt där.
Ja.
Men det du pekar på är jätteintressant, därför att här börjar man se att det här handlar om politik. Mm. Och Lundborg får ju sina anslag nedskurna. Den dåvarande utbildningsministern som heter Arthur Engberg, han har tidigare gjort sig skyldig till ganska fula antisemitiska övertramp i ett antal artiklar han har skrivit. Och nu börjar han också tänka om faktiskt. Man kan se att det finns en Engberg för och efter nazismen. Och han bestämmer sig för att det här är inte seriöst. Så 1934-35 när Lundborg ska gå i pension, så skriver han en proposition där han säger att hans sameforskning ska läggas ner. Och alla inser nog att det är en återvändsgränd.
Mm.
Och dessutom så ska institutet nu istället hålla på med ärftlighet och ärftliga sjukdomar och sånt.
Just det. Svenska rasbiologiska institutet får en ny chef som inte alls är inne på de här tankarna, känns det som.
Nej, och det där är en jättespännande historia som man skulle kunna gräva i länge. Men Gunnar Dahlberg, som blir den som tar över efter Lundborg, är ju uttalad antinazist. Han är mycket kritisk också mot rasbegreppet. Han använder det för han liksom, det är ett vetenskapligt begrepp som man måste liksom, ja, definiera och analysera och sådär. Men han ger ut en bok som heter Arv och ras, och när den kommer på engelska så får den titeln Race, Reason and Rubbish.
Okay. Mm.
Vilket visar vad det handlar om.
Jag säger en del.
Att han får tjänsten är faktiskt ett uttryck för att politikerna kör över forskarsamhället. Och idag skulle vi tycka att det var kanske manipulation. Men det är faktiskt Gunnar Myrdal och Herbert Tingsten och några till som tycker att det här institutet håller på att dra iväg och bli nazism.
Mm.
Så vi måste ha en seriös person här. Och institutets styrelse vill ha en annan person som heter Torsten Sjögren. Och han har öppna spel mot nazismen i Tyskland. Han samarbetar gärna med dem. Men man manipulerar bort honom också, till Dahlberg. Och det är en sån här riktig akademisk strid.
Just det. Men så institutet finns kvar till och med till 58
ja,
någonting sånt
58,
där,
va? Ja.
Och då övergår det till någon slags genetisk institution vid universitetet.
Ja, det går upp i institutionen för medicinsk genetik, ja, just helt det. Enkelt. Men då är Dahlberg död. Ja. Han dog 56.
Men det, så institutet först så försvinner gnällspiken Herman Lundborg då i mitten av 30-talet och sen då på något sätt så finns institutet kvar men egentligen utan att ha någon rasbiologisk inriktning och sen så diffunderar det bort bara på något sätt.
Det kom en bok nyligen av en idéhistoriker som heter Martin Eriksson som försöker kartlägga mycket av rasbegreppet som fanns kvar. Mm. Och man ser ju där att alltså, rasbegreppet är ju inte vetenskapligt avskaffat förrän en bit in på 50-talet. Då man alltså, genetiskt visar på att det här leder fel att tänka på det här sättet. Så man pratar ju, begreppet ras kommer ju upp i diskussioner.
Då i betydelsen att människan liksom sägs vara liksom av olika raser då, rent biologiskt?
Eller? Ja, alltså vid den här stora konferensen i Paris 1951 när UNESCO faktiskt avskaffar rasbegreppet som ovetenskapligt så försöker forskarna hitta ett annat ord för att beskriva att människor är lite olika. Mm. Som inte är så belastat som begreppet ras. Men man hittar inte något nytt ord. Så att ibland ska man nog tänka på att många av de här som fortfarande använder begreppet i någon sorts vetenskaplig diskurs faktiskt är uttalade antirasister politiskt.
Ja, precis. Men det är också, det känns som att folk missuppfattar det här. Jag menar, en sån forskare som Tobias Hübinette till exempel, han pratar ju om ras. Men då är det ju ett socialt, ett sociologiskt rasbegrepp.
Så är det.
Eller hur?
Och det är väl där tycker jag, om vi ska prata om dagens debatt, där det halkar lite galet ibland, liksom, att man inte skiljer på att rasismen har sorterat människor. Så att det är alltså olika sociala villkor för människor med olika bakgrund. Va? Mm. Det är, som du säger, ett sociologiskt rasbegrepp. Att svarta i USA råkar ut för polisövergrepp oftare. Sitter inte i deras hudfärg, det beror på annat. Va? Mm. Men om man inte gör klart för sig att det är skillnad på ett sociologiskt rasbegrepp och ett genetiskt så kan man hamna väldigt fel.
Mm. Men om vi ska summera Svenska rasbiologiska institutet och Herman Lundborgs gärning då, liksom fick det någon praktisk betydelse för svensk 1900-tal eller är det bara liksom en marginalnotering?
Så jag tror Lundborgs bestående arv är att han lyckades skada självkänslan hos många samer och folk uppe i norr. Där är det trauman kvar i släkter, alltså att man känner att man blir vägd och mätt och liksom undanskuffad. Och det ska inte underskattas. Samtidigt tror jag att man mycket snart såg att han var inte den där spetsforskaren som han hade utgett sig för att vara. Och det genomskådar också andra medicinare och även andra rasbiologer att han inte håller måttet.
Mm.
Däremot, den grupp som jag tror spelar mycket större roll än han personligen, det är det här sällskapet, Svenska sällskapet för rashygien, som har dessa alltså tunga namn. En sån som Nils von Hofsten, som är medlem i det här sällskapet. Han blir sen rektor för Uppsala universitet till exempel. Johan Thyrén som också är med och grundade, han blir rektor för Lunds universitet och minister, justitieminister. Så alltså det är inte skugggestalter vi talar om i svensk vetenskap.
Nej. Vi måste prata lite mer om steriliseringen också tycker jag. För det har du ju nämnt och de är kopplade till rashygien och rasbiologi. Och de får ju liksom en ganska stark plats i välfärdsbyggandet långt efter att nazisterna har fallit i Tyskland egentligen. Mm. Vad är det man vill åstadkomma med steriliseringarna?
Ja, det är egentligen två olika saker som vi ska försöka reda ut. Du har först den riktigt rasbiologiska idén som kommer från sådana som Galton och sådär. Som säger att vissa människor ska helt enkelt inte föröka sig för de har felaktiga anlag. Och då tänker man liksom både på ärftliga sjukdomar men också på intelligensnivå och sånt. Och där tror ju sådana som den Nils von Hofsten jag nämnde nyss att till en början i alla fall så tror han det att om man hindrar dem från att föröka sig så kommer ju liksom hälsan i samhället att öka. Va? Det där är en idé som kommer från USA. I USA har de första steriliseringslagarna, och det är 1905-1906 så kommer de i USA. Och det där går sedan från USA till Europa och Norden via en ganska intressant ström. Alltså det är Danmark som är pionjärlandet här. De öppnar de första sinneslöanstalterna, de har den första steriliseringslagen 1929. Och sen influerar man de övriga nordiska länderna, så alla de nordiska länderna får ju steriliseringslagar. Sverige 1934, Norge 34, Finland 35. Så det här är någonting som rullas ut som just den typen av medicinsk vetenskap som ska tillämpas.
Mm.
Tittar man sen på vilka som råkar ut för det här, och det finns det mycket skrivet om, så ser man att de som tas in på dessa sinneslöanstalter, många i alla fall, inte alla men många, är ju fattiga människor. Det finns en bok av Kjell Sundstedt som är väldigt bra, som heter Till Gertrud, som handlar om hans släkt. Hans mammas familj var 10 barn i en statlig familj på Öland. Mamman dog i cancer och pappan kunde inte ta hand om dem. 4 av dem hamnade på sinneslöanstalt, alltså utan egentligen att de är vad vi idag skulle kalla utvecklingsstörda eller har kognitiv funktionsnedsättning. Utan det är ett socialt arv det handlar om. Fattiga barn som kommunen inte vill ta hand om kan man peta in på anstalt. Och flera av de här barnen blir ju också steriliserade mot sin vilja.
Mm.
Det finns ju en statlig utredning som jag tycker man ska peka på som kom 2000 som verkligen har rätt ut vad som hände och inte hände. Där flera intervjuas också som råkade ut för det här. Vi sitter ju i Uppsala och alldeles här intill ligger ju stadsdelen Rickomberga där det fanns en sån sinnesslöanstalt. Den står kvar och är lågstadieskola idag. Det finns ett väldigt gripande vittnesmål i den här utredningen från en pojke som var intagen där och blev steriliserad. Och 2 av hans kamrater hängde sig när de fick reda på vad den här operationen innebar. Så alltså det är ett mänskligt lidande av proportioner vi talar om.
Ja. Men du skriver också i boken att mycket av det som kanske tolkades som att man var sinneslö i resultattecken, det var, alltså, det var svält. Alltså att det var liksom kanske bristande näring, det var liksom kanske bristande social omsorg som gjorde att de här barnen då, ungdomarna kanske liksom uppvisade, alltså de kanske inte var de allra brightaste just då på grund av de här yttre omständigheterna.
Mm. Ja men så är det ju, och det finns ett namn ni ska nämna i det här sammanhanget som det är Carl Grünewald. Det var en mycket intressant person. Den här Alfred Petrén som arbetade så hårt för steriliseringslagen i riksdagen. Han var någonting som hette överinspektör för sinneslövården. Och sent 50-tal så tas den tjänsten över av en ung medicinare som heter Carl Grünewald. Som ger upp med allt det här. Det är han som stänger de stora anstalterna. Det är han som börjar tala om att folk som lider av utvecklingsstörning ska leva normala liv. Alltså ute i samhället på samma villkor som alla andra.
Mm.
Och han har skrivit en bok som heter Från idiot till medborgare. Där han har en helt omvälvande tanke mot slutet av boken. Där han säger att de som vi kallade sinneslöa då, de finns inte längre. Det är inte utvecklingsstörning, det är inte kognitiv funktionsnedsättning, det är bristsjukdomar. Man hade haft alla barnsjukdomar när man hade varit felnärd, man kanske inte fick sova och kom ut i samhället med sämre verktyg.
Mm.
Så han menar att den gruppen har försvunnit av välfärdssamhällets framväxt. Alltså det är Grünewalds tes.
Mm. Sen är det ju också en stor diskussion alltså, när man pratar om tvångssteriliseringar. Mm. Hur pass mycket lagtvång det var och hur pass mycket tvång det var i praktiken i samband med de här steriliseringarna.
Det som gör det så svårt att räkna på de här sakerna är att det hela tiden är en glidande skala. Man hör ibland summan 63 000 tvångssteriliserade. Det är en anka. 63 000 är alla som steriliserades också frivilliga. Och vi ska komma ihåg att det var inte ovanligt med frivilliga steriliseringar. Man talade om kvinnor som hade fått 10-11 barn och bara ville sätta stopp för det. Va? Men om man räknar som den här utredningen jag nämnde räknar, så kom man fram till att någonstans mellan 20 och 30 000 människor utsattes för det här.
Ibland kunde det vara så att man villkor för att man skulle bli utskriven från en anstalt var att man steriliserade sig.
Det var mycket vanligt och det råkade till exempel Kjell Sundstedts, en av hans släktingar, ut för det här. Det är därför som det också är svårt riktigt att slå fast det här med tvång, för det ser ju ut som att det är frivilligt. Va? Man har skrivit på ett papper och gått med på det, alltså är det frivilligt, fast det var det ju inte i praktiken. Så därför är det som sagt, det är därför vi har en sån här gummisiffra, man säger 20 till 30 tusen, alltså det är 10 tusen som diffar som vi inte kan riktigt bestämma.
Nej. Det är tillräckligt många i min bok i alla fall.
Ja, det är ett stort övergrepp. Och vi ska påminna oss att det här ägde rum i USA och det ägde rum i alla de nordiska länderna. Men faktum är att det är faktiskt bara Sverige som har utrett saken. Så det är därför kanske som vi vet mest om den svenska sidan av saken.
Mm. Ja, det får väl ändå säga att det hedrar oss då.
Ja, i alla fall har man gjort sitt jobb politiskt. Va?
Ja. Sen var det ju så att det var många fler kvinnor än män som steriliserades under mer eller mindre tvång. Vad finns det för teorier kring det?
Det finns mycket att säga om det. Och det där har ju historikern Maja Rundqvist tittat på i sin avhandling. 90% av alla som steriliserades på det här sättet var ju kvinnor. Och då ska vi komma ihåg att det är en mycket svårare operation på en kvinna än på en man. Den var farlig. Och de diskussioner som har förts om det här är ju dels att man talar om kvinnor med kognitiv funktionsnedsättning som människor, män gav sig på dem helt enkelt. De kunde inte sätta emot. Det är en grupp som man talar om väldigt mycket i tiden. Men sen finns också det här att man ogillar, ska man säga, sexuellt utagerande kvinnor. Alltså att det är någonting som måste stävjas, som måste kontrolleras. Och det där ser man hos en del av de här också som vurmar för steriliseringslagen. Och vi ska komma ihåg att det är återigen väldigt brett i politiken det här. Alltså det finns få röster som höjs mot att de här lagarna ska genomdrivas 34-41. Där återkommer man ibland i diskussioner kring det här sexuellt lösläppta kvinnor som måste kontrolleras. Den tankefiguren finns där. Va?
Men så det är gammal hederlig misogyni kan man säga?
Ja, det är en mycket stor portion av det.
Ibland. Men när avskaffas de här lagarna helt och hållet i Sverige?
1975.
Det är sent.
Det kan man säga. Samtidigt så finns det ju hos en historiker som heter Mattias Tydén som har skrivit den stora avhandlingen om det här. Han har gjort väldigt överskådliga diagram hur det ser ut. Och man ser att när den här lagen skärps 1941, och då är det två riksdagsmän som säger emot, alla andra är för, så stiger antalet steriliserade mot civila mycket brant under sent 40-tal, tidigt 50-tal. Men sen händer någonting en bit in på 50-talet och antalet steriliserade faller väldigt brant.
Men har det att göra med det som Grünewald förespråkar då, att man humaniserar de liksom utanförskapet på något sätt? Att de här människorna får en annan liksom plats i samhället, eller?
Någonting sånt är på gång. Och det här är ju rena spekulationer, för det finns inte så mycket forskning gjort på det, men någonting sker med mentaliteten i det svenska samhället, och inte bara i Sverige, just under 50-talet. Och man kan rada upp olika exempel på det. Antalet minskade steriliseringar mot folks vilja är ett exempel. Vi har också det här att det bildas en intresseförening för utvecklingsstörda, alltså föreningen för utvecklingsstörda barn. Man får en pressure group som hörs och syns. Det blir också väldigt stora debatter i tidningarna, Expressen och Arbetarna framförallt, om hur folk behandlas på sinnesslöanstalter. Alltså det skrivs skandalreportage om sexuella övergrepp, misshandel, nedsättande uttryck och sådär. Så plötsligt så är det som att samhället vaknar till och säger att de här människorna har rättigheter. Och det var ingen som riktigt hade tänkt på innan.
Men jag tänker det hela liksom, alltså FNs bildande och deklarationen om mänskliga rättigheterna, att det här liksom verkligen ligger i tiden på något sätt, ett omtänk kring vad människan är och vilka rättigheter vi har på något sätt.
Ja, jag tycker det där är otroligt intressant. Alltså det jag skulle verkligen vilja gräva ner mig i det, men det är också väldigt svåra och komplicerade saker. Hur förändrar ett helt samhälle sin människosyn och hur går det till? Men du pekar på FNs deklaration som kommer 48. Vi har kunskap om vad nazismen ställer till med. Vi har också en välfärdsstat som börjar leverera. Du har sådana saker som allmänt barnbidrag till exempel. Så att är det ett välfärdssamhället som gör oss mer generösa och öppna, eller är det fasan inför hur människor har behandlats, eller är det både och? Och jag har inget svar. Nej. Men jag tycker det är otroligt intressant.
En annan intressant fråga, det är ju det här med välfärdssamhället och folkhemsbygget som lyfter folk ur fattigdom. Men det finns också en diskussion hur tätt man kan koppla de rasbiologiska tankarna, framförallt då steriliseringar, till folkhemsbygget. Vad kan du säga om det då?
Det är en jättediskussion. Men jag tycker att den som har rätt ut det där bäst tycker jag är just Mattias Tydén, historikern som skrev en stor avhandling om steriliseringarna. Där han menar att mycket av det här behandlingen av så kallat sinnesslöa och steriliseringspolitiken ser han väldigt mycket som en kvardröjande anda från fattigvårdspolitiken under 1700- och 1800-tal. Och så pekar han på vilka välfärdsreformer som faktiskt underminera steriliseringspolitiken, och det är noga med det här generella barnbidraget. Va? För om du tidigare var i en liten kommun, var en kvinna som fick många barn och inte kunde ta hand om, då var hon en riktig utgiftspost. Va? Och plötsligt får alla barnbidrag. Och så slår det ihop kommunerna så att man, en sån person syns inte. Va? Den blir statistik. Så här, flera sådana här reformer, vi kan tala om barnavårdscentraler och allt möjligt, va? Som gör att det blir andra strukturer som bär människor och faktiskt, som du säger, lyfter dem ur fattigdom. Alltså, det ska inte underskattas.
Hur har vi hanterat de här frågorna i modern tid, tycker du? Speciellt i relation till folk som drabbades av steriliseringar.
Ja, det tog ju för lång tid innan det här lyftes. Och tittar man på hur det gick till när de här frågorna lyftes fram, så är det också väldigt märkligt hur det går till. För den är Carl Grünewald som vi har pratat om. Han skrev en stor debattartikel i Läkartidningen, jag tror det var 1970, där han nog var den första som verkligen skrev om det här, hur människor hade steriliserats mot sin vilja. Och då blev resultatet blev ungefär, ja, det var ju tråkigt att det gick till på det sättet. Ja.
Det var ingen som ville skriva någon vit bok då inte?
Nej. Sen är det folk som gör olika försök. Den radikala pockettidningen R gör ett temanummer om det här 76, tror jag, samma reaktion ungefär, ja, det var ju hemskt som det var. Och sen exploderade det väl egentligen på 90-talet. Då kommer journalisten Bosse Lindqvists radioserie som jag minns.
Känner från Macchiariniska.
Ja, det är också samma person som lyfter den skandalen. Men han intervjuade ju människor som själva hade utsatts för detta, som fick tala i radio. Och sen kommer det stegvis. Vi har ett antal avhandlingar av Gunnar Broberg, Mattias Thydén, Maja Runchi som lyfter frågan. Marci Zarembas stora reportageserie i DN 1997. Jag tror att det var en våg som byggdes upp under 90-talet som kulminerade där med Zarembas reportage som fick stort genomslag. Och sen gör då svenska staten väl det rätta att man instiftar en oberoende vetenskaplig utredning där man redovisar precis vad man vet, vad man kan veta, och sen instiftar man också ett skadestånd som man kan söka då om man har råkat ut för detta. Och det kan man säga att en slant så där på posten är nog ingenting som rättfärdigar det övergreppet på något vis, men man har åtminstone sagt att de här människorna liksom har rättigheter, syns, ska ha sina rättigheter tillgodosedda.
Ja, man erkänner på något sätt skuld och att de här människorna har blivit utsatta.
Ja.
Finns det fler paralleller att dra till modern tid? Är liksom rasbiologin ett avslutat kapitel, skulle du säga?
Tyvärr är det ju inte det, utan man märker ju att just de här frågorna om ras är ju tillbaka. Och det ska ju ingen sticka under stol med, allt som nu går ut på sociala medier och tittar vad folk säger om olika folkgrupper från olika delar av världen, så är det precis samma idéer. Så sent som igår så att jag läste på X någon som rantade på om att vissa människor bör inte skaffa barn, de borde steriliseras och så vidare, de har fel anlag. Så att det underliga med det här är att sådana som Herman Lundborg och Alfred Plötz, de är som svampar i gräsmattan, så att det räcker med att det regnar så är de tillbaka igen.
Den här podden heter ju Alltid velat veta. Har du något ämne utanför det du normalt skriver om som du är nyfiken på?
Jag har många. Jag har, som jag sa förut när vi pratade om det här, så har jag två frågor. En som kanske är lite det lättviktiga slaget och en väldigt, väldigt allvarlig. Så jag tänkte ge dig bägge så får du välja.
Ja, okay.
Och den lite mer lättviktiga är någonting som jag har frågat många teologer om faktiskt.
Inskud.
Ja, den får ni ta i ett annat avsnitt och jag ser fram emot det programmet. Ja. Men jag tänkte fråga, varför finns det inga katter i Bibeln?
Intressant.
Katten kommer från den delen av världen, va? Men alla andra djur hittar du i Bibeln. Du hittar hundar och hästar och sjödjur och lejon och allt vad det är.
Det är en väldigt specifik fråga, men intressant. Jag vet att du har en själv här också. Det kanske finns ett visst personligt intresse av det här också.
Ja, jag tycker det är intressant. Alltså. Ja, ja. Men det var som sagt den lite mer lättviktiga frågan. Den allvarliga, väldigt, väldigt allvarliga. Skulle väldigt gärna vilja att du hittar någon som svarar på den. För då har det att göra med det här, om man tittar på hur mentaliteten utvecklas på sociala medier idag, så undrar jag, liksom, kan man ha hat som en ovana? Är hat någonting du lär dig? Trimmar du dig själv så du kan mäta halter i blodet hos människor till exempel av olika ämnen, om du skolar in dig i det här svartvita tänkandet? Jag skulle vilja veta om det finns någon sån biomedicinsk syn på det här om hur människor hanterar sitt hat.
Ja, men det är ju hat som känsla är väl jättespännande, men också då tolkar jag det som att dels hur man då kanske kan socialiseras in i något hat beroende på då kontext och alltså vilka man umgås med både i verkligheten och online, men också om det finns man kan mäta hat på något sätt, om man ser det kanske är högt blodtryck då, men det kanske finns andra markörer också, liksom det händer saker i hjärnan säkert.
Ja, det är det jag undrar alltså. Är det så att man så att säga tränar sig själv att känna hat, att du alltså en musiker, du kan ju se på en musiker hjärna att den vissa delar har liksom förstärkts och sådär. Men om du tittar på polariseringen på sociala medier och i politiken, så tycker man sig att människor hatar varandra på ett slött och vanemässigt sätt.
Lite ointelligent sätt.
Ja, men händer det saker i hjärnan på dig? Kan du förstöra dig själv på det sättet och bli en hatare?
Det är ett jättebra ämne. Vi undersöker saken.
Ja, hemskt gärna.
Ja. Ola Larsmo, tack snälla för att du ville vara med i podden och för att du ville dela med dig av din kunskap kring ämnet rasbiologi.
Jag tack så hemskt mycket Fritte att du kom hit och lyssnade på mig när jag rasslar med mina käpphästar.
Ja, hörni, om ni har några teorier om varför Bibeln saknar katter får ni gärna höra av er. Det får ni hur som helst göra om ni vill komma med feedback eller förslag. Enklast på Facebook eller Instagram där vi heter Alltid velat veta. Eller också hittar du ett kontaktformulär på min hemsida fritte.se. Stort tack till Ola Larsmo. Hans bok Lektion 11 hittar ni i bokhandeln just nu. Kan verkligen rekommenderas. Vi som gör Alltid velat veta heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast. Tack för att du har lyssnat.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.